Jag har svårt att koncentrera mig när jag hör namnet rörslev. Jag såg det för första gången nu i, nu i helgen. Och jag bara känner typ så här, är det ett spelarnamn eller är det fjärde instruktionspunkten i ett så här pannkaksrecept? Liksom, jag vet inte vad ska jag göra med det här namnet. Can Manchester United score? They always score. Rooney! Oh, wonderful! It's Berbatov! Marcus Rashford, oh glorious! That is a special one. It's Beckham. It's a beauty.
Du lyssnar på United-podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supporterklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Vi är tillbaka från Blåkulla efter en tung helg i London. Och på tal om tunga helger i London, Gustav Kullen är oss idag. Hur är påskformen?
Ja, påskformen är rund. Rund är också en form. Har bara ätit ägg och godis hela helgen.
Vad äter man för godis egentligen? Är det sån här Bassets vingummi ni äter där borta eller vad händer?
De gillar såna här vingummin, det gör de. Jag har hittat min svenska nödproviant här inte så långt ifrån vad jag är. Globaliseringen har kommit hela vägen till London så jag kan köpa mitt svenska godis, få tag på mina mest sålda bilar i världens historia och lite Marabou-choklad. Så jag går ingen nöd på mig.
Ja, det är intressant. Lite nytt att Gustav Kulle är en godisälskare. En säker godisälskare som jag vet i alla fall så brukar säga så här. Hur fan kan man inte äta godis? Det är ju gött, Marcus Eriksson. Läget?
Jo, men det är bra med mig. Fan, jag tycker rent generellt att påsken är en jävla grym högtid. Alltså. Sjukt underskattad. Tycker den är så jävla trevlig.
Alltså jag älskar pappa Eriksson. Alltså den här positiviteten han kommer in med. Jag var direkt på att han skulle såga den här högtiden nu. Och så går han rakt in och bara hyllar. Det är så jävla härligt. Den nya mackan.
Ja, du har en aura att påskpynta kraftigt, mackan. Vad är det som är det tre eller fyra lådor som åker fram från vinden när det är påsk?
Det är ganska många lådor. Alltså. Det är mer pynt nu i påsk än vad det är på julen. Det kan jag ju konstatera i alla fall. Alltså påsk är min favorithögtid alltså. Jag bara dunder grej påsken.
Har det här någonting med andra människors lidande att göra, det här långa liksom, att det är någon som dör och människor sörjer, då känner du det relativt att säga, men ganska bra för mig ändå går den här helgen.
Ja, kanske.
Ja, men får vi en lite snabbrank då på volley här högtider, topp tre mackan. Vad har vi där?
Ja, men det är väl påsk ju ett där då. Så har vi ju, ja, men jag tycker midsommar är trevlig också. Den är fin. Vad har vi mer för skit? Är Halloween en högtid?
Alltså jävlar, där gick han rätt i fällan alltså. Nej, det tycker jag inte att det är. Alla helgorna i så fall får vi säga. Det är också
julen,
människor som dör
kommer
och så
sist, typ som julen kommer sist.
Det är, dåliga minnen för julen.
Julen sist, påsken först. Och midsommar
där. Det står sig Kristi himmelfärd för dig. Känner du att det är...
Ja, men fan, jag gillar också det var gött när man gick i skolan när man var liten, så fick man helt plötsligt ledigt en torsdag typ för att det var någon Kristi flygare och sånt. Det gillar jag också. Trevligt. Ja.
Det är fint. Jag jobbar på amerikanskt företag så får jag förhålla mig lite till amerikanska högtider ibland, och då firar man så här Martin Luther Kings födelsedag. Det är en högtid. En stark högtid.
Ja.
Sånt till det. Alla har
varit ledig med
dig. Precis, I have a dream of being on holiday. Men du Micke, du ser lite godismätt ut också. Du ser lite svullen ut i ansiktet, men smal i kroppen. Varför är det så?
Ja, nej, det så ska man vara när man fyller år. Jag har tryckt i mig tre prinsesstårtor. Det är de har inte riktigt åkt ner i kroppen än. Det är därför det du ser. Med kvar.
Nej, men jag tänker att det ser lite glansigt ut. Jag känner, är det här den här perioden på året och du har lite svårt med allergier? Eller? För det ser riktigt kortisonsvullen ut där borta.
Ja, herrejävlar. Tack för det. Nej, men det är pollen överallt. Jag tror ni hör det på min raspiga stämma. Det är väl någon jävla al och hassel och fan hans mormor. Kör man det i ett sånt sågverk och så är det precis någon står med en stor skyffel och bara slänger ner i halsen på mig. Så ungefär så känns det.
Ja, och då ska du programleda United-podden. Men du höll på nästan bara svepa förbi, men det är ju faktiskt din födelsedag idag.
Så är det.
Stort grattis från dina poddkollegor här. Och i vanlig ordning så när det är någons födelsedag så brukar jag ta en liten koll. Vad är det för andra stora historiska kända personer som fyller år idag? Känner du, har du koll på några kontemporära födelsedagsbarn idag eller?
Nej, det får ni datum tokgalningar ta hand om, för jag är svag på sånt faktiskt.
Men jag har det faktiskt. Jag ska låta Mackan på uppstuds få ranka dig in på en lista med fyra andra historiska profiler här. En ganska svag födelsedag ska jag säga till att börja med.
Va?
Inte bara du som är svag Micke, utan även andra historiska profiler är ganska svag föda den här dagen. Men vi har i alla fall, vi har fyra stycken här. Mackan, du får ranka vart Micke passar in på den här listan. Vi har det här vedervärdiga YouTubern Logan Paul. Han är väl någon sån här energidrycksnisse nu för tiden. Han finns inte. Precis. Så redan där har du något konkret. Logan Paul. Sen har vi lite vad han andra ändrar aspekter. Otto von Bismarck. Den här gamla tyska kanslern som enade Tyskland på 1800-talet.
Ja, just det han ja.
Just det han ja. Oklara fotbollskunskaper där. Däremot Clarence Seedorf har bra fotbollskunskaper. En riktig jävla power mittfältare. Milan och Real Madrid bland annat. Sen så lite en personlig favorit här borta, psykologen Abraham Maslow. Maslows behovstrappa. Precis, bra. Fan, där har du fyra namn att ta tag i, Mackan. Vad petar du in Micke på det här?
Ja, vad hade vi han, förbundskanslern där, Otto. Han,
Otto von Bismarck.
Han kliver in på en femte plats. Så är det bara.
Ja.
Sen har vi... fan, jag har redan glömt här.
Logan Paul, Clarence Seedorf, psykologen Abraham Maslow.
Logan Paul på en fjärde plats.
Det ska han ha.
Det var väl han som var i de här japanska skogarna och filmade någon kille som hade tagit självmord, tror jag. Så egentligen borde jag ju peta ner honom en liten steg till där.
Otto von Bismarck som ändå enade Tyskland, känner jag. Han får ligga bakom Logan Paul.
Logan
får lägga
Paul.
Som tott i nästa vecka.
Jag flyttar ner Logan Paul till en femte plats och flyttar upp Otto, och det förtjänar han. Psykologen in på en tredje plats.
Nej.
Och så kör vi väl Clarence på en andra plats och Micke på första plats.
Åh, gott!
Kärlek. Jag gillar Micke.
Nya positiva Mackan, fan vad härligt.
Det förtjänar han.
Det är fan fint. Micke själv då, om du skulle ta en födelsedagsmiddag med en av de här fyra, vem hade du velat ta en middag med?
Maslow känns det mest intressant där, tänker jag, för jag behöver jobba lite med min behovstrappa.
Där har han lite att grotta i, du. Då får det bli en 14-rättersmiddag som du trivs bra med.
Försök inte kasta på mig dina kvällsbestyr här. Vi har alltså den 1 april och Gustav Kulle planerar sin 14-rättersmiddag och så försöker han påstå att jag sitter med sånt.
Ja, men sån är du. Sån är du, födelsedagsgrisen. Ja, fint då.
Ja, men tack för den här genomgången. Med det sagt så kanske det är dags att prata lite fotboll också. Efter euforin mot Liverpool blev det alltså en total kraschlandning mot pytte mega galet lilla Brentford. På förhand kanske man hade tagit ett kryss, kanske inte höjt på ögonbrynen i alla fall, men med tanke på hur matchbilden såg ut så känner man sig desto mer bedrövad. Eller vad säger du, Gustav, du som var på plats?
Ja, det var en jävla resa. Så jag skulle nästan vända till att på förhand hade jag inte velat ha ett kryss. Men när jag hade sett 94 minuter kände jag att fan, ska vara glad om vi får ett kryss här i den här matchen. Och det trodde man inte. Jag faktiskt, jag sa det lite innan här i försnacket, att jag måste ha varit på en men någonstans med 100-150 kanske live match i United. Och det här är nog den sämsta prestationen jag har sett oss göra live. Alltså, på riktigt, jag har aldrig sett oss så utspelade över en hel match. Jag kommer ihåg vi stod i halvtid och bara så här, men det är sällan vi gör två så här dåliga halvlekar. Någonting kommer vi korrigera så att det ser bättre ut i andra, och det såg lika dåligt ut då. Så jag kände faktiskt för första gången i mitt supporterskap kände jag typ nästan dåligt samvete när vi gjorde 1-0. Att jag kände att så här, det här är fan, jag kan knappt ens vara glad åt det här, för jag kände att liksom bara telefonen bara rasslade till i alla mina kontemporära Englands fans som skickade och sa att det var världens jävla smash and grab, att vi inte förtjänade det. Så kom det liksom 2 minuter senare, så fick man glada sms istället att vi fick vad vi förtjänade med oavgjort. Så det var en riktig, ja, men riktig jävla näsbrännare, en riktig jävla skitmatch. Så.
Vi ska stanna lite kvar där, för jag är lite nyfiken innan vi går in och tar tag i den här matchen på, ja, men hur beter sig fansen där i matchminut, ja, men låt säga 38, och sen får du nästa nedslag 67. Hur låter det liksom runt dig?
Du, det ska väl faktiskt vara den enda elogen då från den här matchen. Vi hade för det första så en extrem, det är en liten arena som de har, Brentford, och stor bortallokering. Det känns som vi hade nästan 20% av arenan. Mm. Åt upp halva kortsidan och en bra bit in på långsidan i hörnet. Så det var fan, och det var en jävla stämning faktiskt på riktigt. Nästan hela matchen alltså, bara stod och sjunga och ånga på. Så där var det ingenting att klaga på. Så riktigt, riktigt bra stämning, och förstås en jättestämning när Mason Mount petade in sitt 1-0. Och jag tror att alla var helt lyriska. Men det lyckas man ändå på något sätt gå därifrån med samma resultat som man hade i 94 minuten, eller samma poäng som man hade i 94 minuten, med en stor jävla besvikelse. Det är liksom United i något jävla nötskal alltså.
Ja, en verkligen omtumlande. Det fick vi Gustavs bild. Och med det sagt, så det är lite där på rösten här när jag lämnar över till programpunkten veckans macka. Vad kommer vi att få nu från den nya positiva mackan? Som, ja, är det motorsåg igång eller hur ser det ut?
Ja, alltså det känns som att jag har varit, alltså jag är nog med Gustav, jag har inte sett många sämre prestationer än den i lördagskväll. Men jag vill ändå lyfta en spelare. Jag tycker att han som ska lyftas förtjänar det. Så det blir en
Marcus Rashford.
det blir en klassisk men ändå inte så klassisk veckans macka. Med en positiv och 2 sågar.
Då tänker jag att du får börja den positiva ändan idag. Så kör vi bara svart sen, resten av avsnittet.
Ja, det blir perfekt. Nej, men jag tycker att André Onana återigen gör en väldigt bra insats. Jag tycker att han blir mer och mer trygg i sitt målvaktsspel framförallt. Trygg med fötterna har väl i stort sett varit genomgående. Men nu ser det ut som en riktig målvakt där. Och jag tycker väl att egentligen de senaste 3, 4, 5 månaderna kanske varit, ja, men gedigen. Sällan svag längre. Det är hans jävla Champions League-debacle där som sitter fast i många människors huvuden när man bedömer honom. Men ser man till Premier League-säsongen så är han ju tillsammans med Diogo Dalot den spelare i Manchester United som haft en kontinuerligt hög nivå. Så jag tycker André Onana kan gå rakryggad från den här matchen som bäst i United.
Kan vi stanna på Onana en sekund? Jag känner lite att han har verkligen plockat upp sitt målvaktsspel. Håller helt med honom de senaste månaderna, framförallt det här kalenderåret. Jag kan känna lite att han har ju förändrats väldigt mycket i sitt liksom spel med fötterna. Jag tyckte att när han kom in så såg man vilket självförtroende han hade, hur högt upp han var i banan. Det var en sweeper-keeper på riktigt. Och det känns som att han helt har tappat den aspekten av sitt spel. Dels så tycker jag inte hans distribution är lika bra som den var förut. Nu blir det som att vi sågar den enda som hyllas här. Och det var inte meningen. Men jag tycker att hans distribution är inte lika bra som den såg ut i början. Jag tycker hans självförtroende var ute och spela som den femte backen vid uppspel. Jag vet inte om han har fått instruktioner att så här, nej, vi släpper det. Liksom. Vi har inte backarna att spela med, så det är bättre att du står bak och klistrar dig på linjen. Liksom.
Jag tror att det är lite både och det. Jag tror det är lite Onana själv. Jag tror också det är lite systemfel. Alltså, vi ligger väldigt lågt med hela laget. Första 10-15 i lördags är ändå okej från Uniteds sida. Och där tycker jag att vi försöker spela. Mainu har några fina aktioner på mittfältet. Han hittar upp till Bruno. Han hittar upp till Rashford någon gång. Onana börjar väl lite högre, fördelar lite bra bollar upp till Mainu, upp till McTominay. Sen liksom gradvis sjunker vi lägre och lägre. Onana får, alltså egentligen inga alternativ. Det är liksom en kort rull till Varane eller Lindelöf eller en tjotta blängare upp mot Rashford och Höjlund och hoppas på det bästa liksom. Så det är väl lite både och. Det kanske är en självförtroendefråga, men också lite systemfel.
Ja, jag tänkte på det precis som du säger. Jag förstår att du är på väg att in och utvärdera Onana och liksom han börjar bra med bollen och dåligt med händerna och så han liksom bytte där. Och det var det du, så tolkar jag dig, men i den här matchen så jag noterar ju en 3-4 liksom, men vad brukar man säga, indianare får man inte säga längre. 3-4
amerikanska ursprungsbefolkningar.
Ursprungsbefolknings assist. Han bara drar den rätt upp i banan. Jag tror det är adress Höjlund, men det är liksom inte ens, det är liksom 10 meter ifrån Höjlund och där står Mattias
precis
Jensen.
Precis det jag menar, att jag känner att man är precis liksom. Ja, precis de här rensningarna så känner, det är inte ens någon som hinner gå ens in i duell i de här liksom. Och jag känner att så här, det var ju så här såg ut med De Gea liksom. Man stod och bollade där bak och tänkte, nu ska vi göra något kreativt, så bara slänger man upp den ändå och så är det inte ens, det är inte ens någon duell i den ytan som bollen kommer på.
Ja, men det är väl det du får liksom, om man ska gå in där och titta på alltså själva tillslaget. Han har ju en extremt otrolig kraft i de här, ganska flacka. Fördelen med Andreas Isakssons eller De Geas utsparkare är att det är mycket snö på dem, så man hinner springa in i luckan. Men här står ju Mattias Jensen på mittcirkeln och tar emot typ 3 bollar. Och de är tydligt tilladresserade. Sen om det beror på att det är osynk som du är inne på eller det bara var dålig kvalitet, det är en annan sak.
Ja, men en bra målvaktinsats. Men det här det väl, skulle ha stått kanske 3-0 redan i halvtid, känns som, utan att överdriva, om det inte vore för en annan. Så det var en bra match.
Onana kan vi inte skylla på, men vilka kan vi skylla på då, Mackan? Låt oss höra vad du har på din andra sida av myntet.
Innan jag går in på vilka som ska sågas här, så vill jag bara såga en grej till. Alltså vad är det här för jävla avsparkstid? Alltså 21.00 en lördag, jag tycker det är fullständigt skit alltså.
TV-optimering.
Men det känns som att vi aldrig har spelat här. I detta första säsongen, det är lördagsmatcher 21.00.
Nej, förra året också.
Nej,
några.
Ja, det är så. Jag tycker det är...
De har hållit på att trassla med fredag kvällsmatcher och det är liksom den ena och det andra. Det är liksom, nej, det här är också det, för nu är jag då en sån här plastig London-fan till United som får mycket skit för, så jag har inga problem att ta mig hem. Dock inte cykelavstånd från västra London, men däremot alla andra, det finns går inga tåg till Manchester så sent. Vilket gjorde att man får, det är bussar och hotell och grejer som gör det väldigt, väldigt knepigt. Och det är ju otroligt tondött av Premier League att lägga ett sånt schema.
Där ska Premier League ha sin jävla käng också. Ta bort den tiden. När vi går in på de som ska sågas här då. Jag tycker att av spelarna så är det är ganska svårt egentligen att peka ut en spelare som är mycket sämre än någon annan. Men jag tycker att Aaron Wan-Bissakas insats från egentligen minut 15 till minut 101 är genomgående svag. Alltså vi ser när han kommer in mot Liverpool och gör en gedigen, bra försvarsinsats, har bra koll på sin gubbe, har inte de här bristerna i positionsspelet som han har visat upp tidigare, och så ett landslagsuppehåll på det, lite välförtjänt vila, och så kommer han in i den här matchen och har väl inte ett rätt egentligen, varken offensivt eller defensivt, och så alltså så 1-1 målet kommer till, det är ju såklart en kollektiv kollaps, men du kan inte som ytterback släpa 4 meter nedanför din backlinje och därav upphålla offsiden och så är det 1-1 i minut 99. Oavsett hur trött du är, oavsett hur mycket du har fått försvara, hur mycket du har fått springa, så kan du inte göra så enkla misstag på den högsta nivån, för då blir du straffad och det blev United, och därför tycker jag Aaron Wan-Bissaka är sämst.
Jag skulle säga att jag har nog aldrig sett Wan-Bissaka så dålig i en match. Möjligt att han gick på ångorna mot Liverpool liksom, och han gjorde en otroligt bra comebackmatch då. Det berömde vi honom för med all rätt, men det är precis som att här såg det ut som han aldrig hade spelat fotboll, höll på att säga, vänsterback. Fotboll var att ta i, men han kom ju snett, alltså, och det kan hända alla. Men det var ju extra olyckligt att det spelar ingen roll, han vände sig om så kom han fel i nästa situation, så att det var riktigt, riktigt jobbigt. Men var det verkligen, var det sista eller första, vilken plats hade han på listan här? Jag missade det.
Nej, men han är sämst av spelarna.
Okej. Okay. Och så kommer det något annat här.
Ja. Jag tänker hoppa rätt in i det. Jag har valt att inte ha med Ten Hag på de här listorna på ganska länge. Men jag tycker att liksom efter en sån här insats så är det lätt att gå på spelarna, och det hade varit enkelt att gå på spelarna om det var liksom en platt match när vi kommer från flera bättre insatser. Men nu har det sett ut likadant under så lång tid, och jag tycker att när man får en matchplan så fel gång på gång på gång på gång, och vi blir pepprade med skott gång på gång på gång på gång, så får man ta på sig den här bajshatten och bli nämnd i veckans macka som svag. För jag tycker att Ten Hag inte har gjort många rätt de senaste månaderna, och han ska in här.
Vad säger du, Gustav? Är det välförtjänt plats på veckans bajshattlista?
Nej, jag tror att vi kommer få anledning att prata mer om Ten Hag versus spelarna etc. senare i programmet, så jag ska hålla den utläggningen lite. Däremot kan jag känna, ja, det är klart han ska ha kritik, det håller jag absolut med om. Däremot känner jag, det känns som att det fanns typ 10 utespelare att välja på idag för att typ ge 3 stycken bajsmackor. Så jag tycker att det fanns ju fog för andra spelare som hade kunnat få sin känga här tillsammans med Ten Hag. Men jag ser ditt retoriska grepp, och jag hör dig, Mackan.
Ja, jag kan inte säga att jag säger att du har fel här. Vi kommer komma in på dem en stund, men om jag ska picka ut några som jag tycker är riktigt svaga, så kan jag ju fortsätta med i stort sett resten av backlinjen. Det är ruskigt svagt, även om Lindelöf kämpar väl på något sätt, men det är inga bra vidare matcher där bak. Men det är klart att alla som har koll på fotboll vet att det handlar om att hela laget måste sitta ihop. Så jag tycker liksom allt från Ten Hag till pressbildet där uppe. Rashford är ju någon slags ytterligare en jävla alibi-insats som jag kan bli så ruskigt irriterad på. Även Garnacho gör en otroligt svag insats. Och då blir det liksom att då springer Höjlund där och kämpar i en slags tomrum. Så jag skulle säga att det började längst upp i plan. Där var det riktigt uselt.
Jag håller med, och jag tycker, jag vet inte, de ska inte komma undan i mitten av plan heller, tycker jag. Jag tycker att det var efter 45 minuter så konstaterade jag typ så här, Scott McTominay var inte i passningsyta en enda gång på 45 minuter, tror jag. Han bara sprang runt där på mittfältet, var aldrig spelbar. Jag tyckte Kobbie Mainoo började ganska bra, föll bort sen, men jag kände att han var den enda som tog lite initiativ där på mittfältet. Bruno Fernandes kan jag ha liksom en jävla meterlång utläggning om hur jävla trött jag är på hans såna här insatser när det inte funkar liksom. Jag tycker att han är liksom poänglös att ha, pun intended, att ha honom på plan i såna här matcher liksom. Jag tycker han är helt värdelös rent krasst tillsammans med Rashford. Så det finns inte många spelare som kommer undan med ens knappt godkänt den här matchen, tror jag.
Mackan, din käpphäst de senaste avsnitten har ju inte varit så konstigt nog att vi släpper till en hel del skott mot oss, och nu var det någon slags hysteriskt rekord på det med 78 touches i Uniteds straffområde för Brentford. Vad, om du ger dig på en kort kärnfull analys, vad är det som pågår?
Ja, men alltså det är något systemfel som liksom börjar högst upp, går ner på mitten, fortsätter i defensiven. Och vi bjuder ju in motståndarna till att kontrollera och dominera matchbilder gång på gång på gång utan att egentligen behöva anstränga sig så farligt mycket. Jag vet att Ten Hag har varit inne på det ganska många gånger, att vi ska vara ett högt pressande lag, vi ska vara intensiva, vi ska löpa mycket, vi ska vinna boll och vi ska stå högt. Och nu blir det liksom något mitt emellan lite hela tiden. Vi ser Höjlund inleda press, Bruno följer efter, Rashford och Garnacho kommer in i någon sån här, jag vill inte kalla det press, för det är någon sån här alibi-press liksom. De visar att de är där, kliver upp, och då blir det något hav bakom dem där Kobbie Mainoo och Scott McTominay inte riktigt vet vad de ska göra, och Wan-Bissaka och Dalot blir stående på egen planhalva, vilket innebär att om motståndarlaget hittar en passning upp på mitten och sen en pass i sidled ut på kanten, så har de numerärt överläge hela tiden, varje anfall. Och Brentford-spelarna fattar ju det här efter första kvarten, att fan, tar vi det lite lugnt och lockar upp Uniteds fronttrio eller frontfyra, beroende på hur man ser det, så har vi ett hav att utnyttja. Och därefter ser vi Rörslev och, nu har jag glömt vänsterbackens namn, alltså de har ju 70 meter att gå på varje gång. Och då är det inte svårt att skapa målchanser, oavsett om du möter United eller om du möter Storvreta BK i Div 4 liksom. Det är lite skitsamma. Brentford har två passningar på egen planhalva och sen är de 6-4 på offside planhalva varje gång. Det är därför det blir 31 skott mot Uniteds mål. Laget sitter inte ihop. Det känns som att de inte riktigt vet om de ska ligga lågt eller ligga högt, sätta press eller avvakta. Och så här har det sett ut i varje match. Och det är tröttsamt att falla tillbaka på statistik hela tiden, men alltså, det säger ändå ganska mycket att det inte finns något annat lag i Premier League som har släppt till mer skott än United sedan årsskiftet. Och det är sjukt att vi inte har släppt in mer mål än vad vi gjort, och det, den anledningen stavas nog Onana.
Nej, men jag håller med. Jag ska bemöta det. Jag har svårt att koncentrera mig när jag hör namnet Rörslev. Jag såg det för första gången nu i helgen. Och jag bara känner typ så här, är det ett spelarnamn eller är det fjärde instruktionspunkten i ett så här pannkaksrecept? Liksom, jag vet inte vad ska jag göra med det här namnet. Rörslev, helt obegripligt. Vad du säger? Okej. Och sen så lägger pannan. Ja, nej, men jag håller i grund och botten med dig. Det är uppenbart systemfel. Det är väldigt lätt att se hur man spelar sig förbi Uniteds första två pressar och så får man spela mot en lågt sittande backlinje, vilket är problematiskt. Lite kan jag försvara Ten Hag här, som också försvarar den här spelidén, och lite att han får ju mycket kritik med att det är mycket skott, och det är alldeles för mycket skott, det köper jag. Men också, det är inte hockey där det är liksom släng in skott på mål och så sitter 8% av dem liksom, så det är bara mata puck på mål. Så det är också i slutändan lite kvalitet. I slutändan slutar matchen 1-1. De hade ju ett par kvalitetsskott som hade kunnat sitta, minst sagt. Så det, vi kom ju undan med blotta förskräckelsen. Men jag tycker liksom siffran i sig är lite missvisande, för det är också vissa lag som bara pepprar på med liksom meningslösa skott, och det är mer hockey än fotboll för mig. Så jag tycker i grund och botten inte att det behöver vara ett jättestort problem, men däremot sättet vi spelar gör ju att det är ett jätteproblem.
Ett större problem än skotten är väl att de har 83 tillslag eller 83 touch i våran box, vilket
den hade jag inte hört, och det är ett större problem för mig på riktigt. 31 ja. Skott bryr de inte så jättemycket om.
Nej, alltså vi har ju en del matcher. Vi har ju till exempel West Ham hemma på Old Trafford, där vi vinner med 3-0, eller va? Där West Ham har väl typ så här 18-19 skott, där 13 av dem är utanför boxen. Då är det så här, ja, det är vad det är liksom. Det är många skott, men det är väl 2-3 som hade kunnat resultera i ett ganska högt XG. Men med Brentford sammanlagda 31 skott och 83 till touch i vår box, då blir jag vet inte, det är liksom känslan under hela matchen är att vi har inte ett uns av kontroll under 90 minuter. Och när vi gör 1-0, det är som du säger, alltså, jag kunde inte ens jubla när Mason Mount gör 1-0. Det är mer så här bara, vad är det som sker? Det är det största rånet i Premier Leagues historia om vi tar 3 poäng här.
Jag känner mig smutsig. Ja. Känner jag måste hem och våldtäktsduscha efter det här. Jag känner mig smutsig. Jag kan inte gå härifrån med 3 poäng. En rånare känner
jag. Ja, men till skillnad från dig Gustav, så jag kände bara fan vad skönt. Fick vi tyst på den här jävla galna dansken. Men så jag skämdes inte alls och blev istället vansinnig då när vi släppte in det där målet som du var på lite grann, Mackan. Wan-Bissaka står och sover lite, men jag skulle ändå vilja, vad är det för miniflick försvarsarbete? Alltså på riktigt, även Tony får med sig liksom 5 United-spelare ner på egen mållinje. En enkel pass, eller enkel, den är genial passen bak till Ayer som kommer med liksom sin plog och bara skyfflar in den. Men det är ett ruskigt svagt försvarsspel med så lite kvar när man har det här rånet nära. Att kamma hem rånbytet skulle jag vilja säga, och så gör man det här. svagt.
Ja, men det är en jävla bandyhörna och det är väl, ja, man får väl ha respekt för att det har gått 100 minuter i fotboll nästan då. Och att det är så här, det är trötta huvuden, men det är ju här jag menar att så här, det är ju inte Ten Hags fel att de tar det här beslutet i den, utan i slutändan så är det ju professionella spelare som liksom, någon av de där fem, gärna två av dem, ska tänka att så här, okej, vi behöver inte alla stå på linjen här, så någon måste falla tillbaka i en andra yta här, så är det där inte ett problem. Men så väljer alla att vara, liksom gå på instinkt, titta på boll och tänka mållinje som man en jävla Sankt Eriks Cups försvar, och då blir det så. Så det är nej, det är underhåll kritik.
Lite kort innan vi rundar av det här matchsnacket, så tänker jag, alla visste ju att det var ett Brentford som kom till den här matchen med usel form, alltså bland de sämsta i formtabellen de sista liksom 15 matcherna. Var helt otroligt. Sen vet vi också att historiskt har Brentford varit riktigt bra hemma mot just lite större lag, men jag var ju lite överraskad att de kom ut så heta och att de fick lite, vad ska man säga, träff på sitt spel, vissa, och Tony som totalt dominerade. De såg åt sig bollar och sen var det liksom lekstuga i var och varannat anfall. Men jag vet inte vad ni tänkte på, liksom, var det bara att United var total katastrof den här matchen, eller kan ni ge Brentford, gjorde typ sin bästa match för säsongen, och ändå bara få med sig en poäng?
Alltså, Brentford spelar väldigt enkel fotboll. Jag tror jag skrev i WhatsApp-gruppen att de är en glorifierad Stoke. Alltså, det är långa bollar på Ivan Toney och vissa, och så vinner vi andra bollar och så etablerar vi offensiv därifrån. Sen har de ju flera fina spelsekvenser som jag var inne på tidigare, där de hittar ytterbackarna och bygger spelet via Jensen, som jag för övrigt tycker är sjukligt underskattad. Fantastisk fotbollsspelare. Så det är klart att Brentford gör en bra insats. Samtidigt så är jag väl lika mycket inne på att United bjuder in dem till att göra en så pass bra insats.
Ja, nej, jag tycker att man ska verkligen inte sticka under stol med att Brentford gör en väldigt bra match. På riktigt. Sen tycker jag det ursäktar inte att United är tvåa på varenda boll i 99 minuter. Liksom, jag överdriver inte ens. Vi vinner inte en enda 50-50-duell, känns som, på hela matchen. Och det är ett större problem. Men det är Brentford gör en väldigt bra match.
Ord och inga visor från United-poddens panel bestående av Gustav Kulle och Marcus Eriksson. Succésegmentet Talk of the Town är tillbaka med tre påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar om de är sanna eller inte. Första påståendet lyder: Ten Hags presskonferenser är ett tydligt tecken på en tränare som tappat det helt. Och lite kontext där, så har vi väl noterat och pratat om de sista avsnitten här att efter matcherna så tenderar Ten Hag att ha en liten annorlunda syn på matchen än till exempel vi har. Vad säger det här, Mackan? Är det någonting som du känner är en trend? Har han tappat det?
Ja, men jag tycker det. Alltså, jag tycker väl att det fanns tendenser redan så här tidigt i höstas när han var inne på någon gång att men vi kommer aldrig kunna spela som jag gjorde i Ajax, för vi har annorlunda spelare här och ditten och datten därefter. Men sen det här konstanta försvarsställningen nu efter Brentford, så var det att ja, men Brentford gjorde bra matcher mot City också, och City hade tur att de vann, när det i själva verket var City som tok kontrollerade båda matcherna mot Brentford, vann ena med 3-1 och andra med 1-0, och där har väl Brentford fläcken att tacka för att det inte blev fler mål i de två matcherna. Storspelande tysken. Det blir gång på gång att han ska liksom vända sig totalt emot vad journalisten frågar. Han har till exempel efter matchen mot Liverpool i FA-cupen, där det kanske är lite dålig känsla av journalisten att ta upp antalet skott ett lag har fått emot sig de senaste matcherna, när man precis har slått ut sin värsta rival i FA-cupen. Men då var det så här, ja, vi släppte till mycket skott, men vi hade mer XG än Liverpool idag, till exempel. Det blir liksom, vad vill du komma någonstans? Du kan inte ställa dig i försvar i allt. Sen förstår jag att man som tränare inte kan slänga sina spelare under bussen efter varje förlust eller varje svag prestation, men det måste finnas något eget ansvar i att faktiskt kunna se det för vad det är, och att prestationerna inte har lyft upp till vad Manchester Uniteds standard bör vara. Och jag är ruskigt trött på tränare som hela tiden går i försvarsställning och pekar på rivalers insatser eller omständigheter. Så jag tycker han har tappat det.
Innan Gustav kommer in här och ger sin syn på det, så vill jag bara säga till alla holländare där ute att självklart är fläcken ifrån Holland. Och inte
Holland är han från, annat. Bra.
Public service, Micke går in och håller fanan högt, nada med borta om det är starkt.
Såklart, håller du med i Mackans resonemang eller har du någon annan bild, du som hårdbevakar brittisk media?
Nej men jag gör nog faktiskt inte det den här gången, och det så, eller jag håller med observationen och jag håller med om frustrationen i det och någon typ av önskebild att man skulle vilja höra andra saker. Däremot så tror jag att det är egentligen två grejer som jag tänker på med de här presskonferenserna, och en lite större svepande som inte bara gäller Ten Hag. Det är typ, vad har vi för jävla förväntningar och vilken information vi ska få av de här tränarna egentligen i de här presskonferenssituationerna? Alltså, vad tror vi att vi liksom, ska de få oss att må bättre efter förluster, alltså egentligen realistiskt, vad kan de egentligen säga och göra för att vi ska vecka ut och vecka in kunna må bättre av ett lag som underpresterar? Så jag tycker väl egentligen formatet är i grund och botten ganska hopplöst. Jag vet att så här, jag försöker liksom YouTubea fram mina postmatch-intervjuer lite efter matchen. Man hittar 7 stycken olika liksom kameravinklar från olika tv-stationer som Ten Hag ska stå och svara på exakt samma fråga. Och så brukar det brinna till på någon, och så tar någon det ifrån och bara säger att Ten Hag har tappat det liksom, kolla på hur dåligt han beter sig. Medan alla de andra låter ganska okej. Så jag vet inte, mina förväntningar är ganska lågt ställda på att jag ska bli lycklig av någonting jag hör från en presskonferens från en tränare till att börja med. Sen nummer två är väl lite av sån här fotbollserfarenhet från många tränare och många lag genom åren, att det är så här, när man börjar bli allt för ärlig och framförallt när det går dåligt som tränare, så tror jag att så här, man är ganska snabbt en dead man walking. Om man kör den här Ole Gunnar Solskjær-grejen att man väcker ut och väcker in sig, typ så här, jag är besviken, spelarna spelar inte på det sättet de ska, vi gör inte det vi har sagt. Det kan man komma undan med typ en gång, någon gång då och då, när man presterar bra däremellan. Men däremot så man kan liksom inte säga det 3 veckor i rad utan att ägare och den sportsliga ledningen ska agera på det. Så jag förstår Ten Hags utgångspunkt i att man får spela lite Bagdad Bob och vara lite så här, det är grejer som inte funkar, men försöka lyfta upp grejer som var bra. Jag tror att under ytan på träningsanläggningen är helt övertygad om att spelarna får höra en helt annan bild. Men det är den bilden han väljer att framstå i media. Så där känner jag egentligen att jag vill försvara honom.
Ja, men intressant. Det är ju, alltså ur ett större perspektiv så noterar man ju hur olika tränare hanterar förluster och liksom sämre trender. Och vi har Jürgen Klopp som bästa exemplet som anfaller bästa försvar. Blir det lite jobbigt, då går han till fullskalig attack. Liksom. Dit har ju inte Ten Hag gått än, utan han är ju sansad men ändå sammanbiten och markerar tydligt när det är dålig fråga och sådär. Men jag tycker ändå att han, i grund och botten så gillar jag hellre tränare som är lite mer diplomatiska, för att det är inte där du ska liksom, vad ska man säga, det är inte där du hjälper ditt lag genom att vara ärlig och säga ja, vi var totalt jävla klappusla och blev utspelade av Brentford. Istället så kommer det ut i form av Brentford var lite bättre än oss, de hade en liten starkare inställning. Och det är ju understatement deluxe, men så, jag tror du, som du är inne på Gustav, så låter det på ett helt annat sätt. Det jag menar, jag håller med lite delvis här att för det, han har ju blivit nedkapad av till exempel Carragher som ritade på precis det du gick igenom nyss, Mackan. Det här med att en-två passningar slår ut Uniteds pressspel. Och det gillar inte Ten Hag, för det är ju en initierad kritik. Sen är ju ofta kritiken och frågorna, eller vad det nu är då, usla. Och liksom, för de vet att de får inte några vettiga svar, utan då försöker man bara liksom krafsa lite och provocera fram någon reaktion, och det verkar de inte få. Men däremot så fick ju Ten Hag, blev ju tokig på Carragher när han gjorde det, för det träffade. Och det är det jag menar, det är det jag liksom är lite frustrerad på, precis som ni andra är, också är, Mackan framför allt. Det är ju att det ibland blir väldigt mycket Bagdad Bob när han inte kan erkänna att United inte är närheten egentligen i den här matchen. och hänvisa till att vi har otur i någon enskild situation och att vi borde ha stängt igen det och vunnit. Det sitter jag och retar mig på.
Jag menar bara, vad är uppsidan för honom om man tänker så här, prisoners dilemma? Vad är hans uppsida i att verkligen bara så här, lägga alla korten på bordet och bara vi är klappusla, det ser ut som att vi är ett bottenlag och de är ett topplag och ingenting av det vi taktiskt har pratat om funkar och inställningen på alla spelarna är dåliga liksom, vilket jag misstänker att han rent krasst säger i omklädningsrummet efter eller på träningsanläggningen dagen efter. Vad är uppsidan för honom att säga det i media liksom?
Du har en poäng där, men någon match har han ju sagt att vi gjorde inte det vi kom överens om, fast han är ofta väldigt diplomatisk. Den här matchen hade jag gärna velat ha ett lite tydligare, för det är så pass tydligt att vi är rejält utspelade och det är bekymmersamt. Han fick ju en fråga på alla de här skotten och de här toucherna i eget straffområde. Det tycker jag att han liksom tar sig ur på ett oärligt sätt, tycker jag. Jag tycker det blir nästan komik av det.
Det är där jag menar att så här, hela upplägget med postmatch presskonferenser är oärligt. För det är så här, och även så här pre-match presskonferenser oärliga, för det finns inget intresse av varken Pep, Klopp eller Ten Hag att antingen prata om så här, nu ska vi ändra vårt spel på det här sättet till nästa vecka, för det kommer vi aldrig få höra, för det av förklarliga skäl får vi höra det får de lösa internt. Och så det finns liksom ingen uppsida att liksom säga att vi är jättedåliga liksom. Det kan man komma undan med någon gång ibland och känna att man är lite, det är lite befriande, och det funkar typ när man tar 98 poäng och så har man en jättedålig match, då kan man liksom vara lite charmig och säga gud vad dåliga vi är liksom, luta om mycket bättre. Men det funkar inte när man är där United är just nu, där man håller på att trassla lite var och varannan vecka. För det är ändå så här, alltså jag tror på allvar att han kan göra sig själv lätt sparkad om han sitter vecka ut och vecka in lite som Rangnick och är pragmatisk och säger hur dåligt allting är och hur truppen är så dålig och allt är så dåligt. Det är liksom, man blir ju dead man walking. Jag förstår att man inte gör det, att ingen tränare gör det liksom.
Nej, alltså jag förstår vad du är inne på, Gustav, också. Och jag säger inte att han ska vara Ralf Rangnick och att det krävs en open heart surgery för att rädda den här klubben och truppen är för dålig och det ska in 10 nya spelare i sommar. Och det fattar jag också. Jag tycker det mest tröttsamma är väl dels att han duckar många av de frågorna som faktiskt påtalar uppenbara fel. Alltså det känns som att han skiter lite i det och så tar han upp något halvsvajigt svar på taskig engelska och så går han vidare. Och dels att han börjar liksom referera till hur andra klubbar har spelat mot Brentford. Det är liksom inte första gången han är inne på det här. Det har varit Arsenal en annan gång och det har varit Liverpool en annan gång. Vad är det för skit? Jag struntar väl fan i hur Liverpool spelar mot Brentford. Jag kunde inte bry mig mindre. Mm. Jag tycker det blir pajigt när han ska hålla på så.
Rent retoriskt så är det tyder ju på att tappat det kanske inte han har gjort, men det är försvarsställning, och det är det jag menar. Vi kan väl ändå vara överens om att det är sviktande trend på hans presskonferenser. Han får allt mer besvär att hantera dem. Det är min känsla i alla fall.
Håller helt med, och det är ju en konsekvens av att det är sviktande prestation. Om man tittar över det går ju att ha ett par dåliga veckor i början av augusti, september och säsongen, men när man börjar komma in i mars och fortfarande har dåliga prestationer och dåliga resultat, så är det inte riktigt lika lätt att komma undan med det. Så det förstår jag och ser också.
Mason Mount ska in i elvan. Vad säger det här, Gustav? Är våra number 7 tillbaka?
Ja, härligt att han fick göra ett mål. Vart fan ska han spela då, tänker jag då spontant när jag hör den frågan. Vart ska han in någonstans i den här väloljade truppen? Vart ska man trycka in honom? Jag vet, nu spelade han väl lite ytter, va? Tänker att han var väl egentligen Rashfords vänsterkant han var primärt utgick ifrån. Det känns inte riktigt som att det är där vi har köpt honom till, va? Det känns väl som att han ska väl egentligen vara någon av de där tre centrala rollerna, så det är väl en Kobbi, Scott och Bruno Fernandes då, kanske mot Brentford. Det är väl någon av de rollerna han ska in i. Och där känner jag Kobbi har ju, han prenumererar ju på sin. Det är väl om han kan spela, kan han spela bredvid Kobbi då kanske och vara ett bättre tvåvägs alternativ med Kobbi bakom sig då, och så Bruno Fernandes framför sig. Det känns som att det kanske blir lite offensivt viktat. Jag ska säga att jag typ Jag vill typ bara defer den här frågan, för jag känner att jag fan ingen aning om. Jag har inte sett tillräckligt mycket av Mason Mount i hela mitt liv för att fatta riktigt varför vi värvade honom till att börja med. Vart han ska gå in och hur det är tänkt att han ska spela. Det enda jag kan se naturligt är att han skulle vara en one-for-one ersättare till Bruno Fernandes centralt. Och det skulle jag jättegärna se. För Bruno är liksom... Han har två sidor. Det ena är att han liksom sviktar så jävla mycket i sina prestationer, men däremot så är han aldrig skadad. Vi har så jävla mycket skadade spelare, men Bruno skadar sig aldrig. Han, någon som man vill ha en liten skada på så att man kan få in lite andra spelare, han är fan aldrig skadad. Däremot alla spelare som jag vill ha på planen, de skadar sig hela tiden, men Bruno, fan, han spelar varenda jävla minut, varenda jävla säsong. Så jag känner att jag hade jättegärna sett sett lite skifte och lite annan typ av spel där. Så jag känner väl att jag kan vara öppen för att kanske låta Bruno vila lite och få in Mason Mount där. Det känns väl som en roll, snarare än att han ska ersätta Rashford eller Garnacho på en kant. Så jag vet, det blir ett njakande svar kanske.
Ja, nej, men jag kan fylla i lite med Chelsea-tiden. Jag minns ganska väl, och även vissa matcher i England, att det är en Bruno Fernandes roll han hade där mångt och mycket. Ofta två lite mer defensiva spelare bakom sig på ett mittfält. Då han får operera helt fritt och kombinera. Det är en väldigt fin kombinationsspelare. Han har en, skulle jag säga, både första vågs och andra vågs löpning i sig. Minns jag att han dominerade ju ganska många matcher faktiskt i den rollen. Sen har han ju spelat lite djupare någon match, framförallt i England. Han blev testad där, och det är lite annat i landslag och sådär. Men det är klart att han känns ju som ett nyförvärv när han kommer in nu, för han har ju knappt spelat. Liksom. Så jag tänker så här, givet att du inte kan stoppa in honom rakt av, så tänker jag så, det kan ju inte bli sämre att ge honom chansen istället för Bruno Fernandes, vilket jag inte tror kommer ske. Antingen du petar ut Fernandes på en kant då och låter Mount spela i mitten. Ja, varför inte? Eller låter han spela istället för McTominay? Så jag tycker verkligen att han ska in i laget nu, för att någon injektion måste ändå ske.
Nej, jag håller med mycket. Alltså, det finns ju någon sån här konstig tanke i mig och många med mig, tror jag, att Scott McTominay är en defensivt lagd mittfältare. Och det är han ju inte på något sätt. Han är ganska bra i duellspelet ibland, defensivt. Offensivt duellspel är han ju kanon i stort sett varje gång han spelar. Han är ju en box-to-box-spelare med ganska stora brister i defensivt positionsspel och defensivt duellspel. Och i en match som den i lördag så bidrar han ju inte med någonting egentligen. För det saker han är bra på, andra vågslöpningar och vara ett hot in i boxen, det blir ju svårt när ens lag inte har bollen. Så jag säger in med Mount bredvid Mainoo. Och Bruno kommer inte bänkas, så varför inte prova? För jag hade också sett lite mer balans på det här mittfältet, men bara för att stoppa in en defensiv mittfältare i Casemiro, som förmodligen har varit sämst i United den här säsongen, så blir det inte bättre bara för att han är defensivt präglad. Så jag säger Mainoo, Mount och Bruno mot Chelsea.
Ja, känns potentiellt oroväckande offensivt. Jag har inte sett honom i den lite mer tillbakasittande rollen för att se om jag ska känna mig trygg i det. Men jag håller med i saket. Jag hade gärna sett lite mer av honom.
Ja, jag tycker i så fall vi kan sätta Rashford på bänken och sätta ut Bruno på hans position, flytta över Garnacho och se problemet löst. Jag säger bara Mount ska fan in och lira nu. Det vill jag se. Då har vi kommit fram till den stekheta programpunkten, veckans Town Hall. I sedvanlig ordning återbesöker vi förra veckans påstående som löd: om Gareth Southgate är enda alternativet borde Erik ten Hag få förlängt. Ja, det här var ju ingen tvekan. 88% valde Team ten Hag och 12% valde då Team Southgate. Kommentar på det, Gustav?
Väldigt oförvånad. Jag tycker Southgate här på öarna har inget jättefantastiskt rykte heller. Jag skulle nästan säga att i och för sig att han ja, men lite underskattad, men det är väl också att han får så mycket skit, så det ses väl i vår omröstning också att han har gjort det förhållandevis bra i det här landslaget på riktigt och verkar vara ja, professionell och gedigen i sitt arbete, så jag tror att så pass dålig är han inte, men jag vet inte, jag tycker väl påståendet faller lite på sin egen orimlighet. Vi vet att det finns gott om andra alternativ än Southgate, så jag tror inte att vi behöver inte sitta i en sån situation, och jag har vädrat tidigare att jag tror att det är väldigt hög sannolikhet att Ten Hag kommer vara kvar i sommar, men det kanske är mer en konsekvens av att vi inte får loss alla våra sportsliga ledningsprofiler i god tid för att hinna göra processen av att skaffa en ny tränare den här sommaren. Så nej, jag är inte förvånad av de 88%.
Nej, vi ska väl lägga till det att det här påståendet är till lite grann för att stretcha allting lite långt, det vill säga att finns det någon där ute som tycker att Southgate eller vem som helst egentligen betyder det här påståendet, och uppenbarligen fanns det 12% som tyckte det. Så plockar vi upp något från lyssnarhåll på tal om det, Mackan.
Mm. Alltså det är väl inte något... De går väl inte emot varandra här, men jag tänker jag lyfter ändå två tankar här.
Finns det något som försvarar Southgate eller? Jag skulle vilja höra, finns det någon som har dragit en lans för Southgate?
Nej, det gör ju inte det. Alltså.
Vart är ni 12%? Hör av er. Jag vill höra er röst i programmet.
Nej, men Jesper Andersson har en take här där han skriver: jag är lite trött på Ten Hag, men om man inte hittar vettig ersättare så är det bättre att förlänga än att stressa fram någon. Speciellt nu när så många andra klubbar också är på tränarjakt. Angående Southgate, no comment och en clown-emoji. Han lagt till där.
Jesper är min gubbe och jag måste säga det är världens understatement när man är lite trött på Ten Hag. Tycker det är härligt på något sätt faktiskt. Det ska han ha en eloge för. Tack Jesper.
Sen har vi en som är lite inne på samma spår här. Henrik Roos, ormtjusarkorgen. Han skriver: hellre ETH än Southgate, men det är en klassisk jag hoppas att båda förlorar situation. Jag tappade det under Brentford igår. Vi är Schrödingers klubb. I väntan på något ljust, högst oklart vad fan det skulle vara, så vet jag inte om vi är levande eller om vi är döda.
Den gamla filosofen.
Ja, det är härligt, även Henrik här, att jag försöker trycka in lite Abraham Maslow här i början och så får man Schrödingers katt här. Jag tycker det är bra att ni försöker höja den intellektuella nivån här. Tack Henrik, det är svårt med Micke och Mackan, så tack för att du är på min sida.
Ja, men United-podden är både Prost och Knasen, det vet vi så gammalt. Ja, med det sagt så tänker jag att vi vänder oss till veckans town hall. Ingen taktik i världen kan överskugga spelarnas usla inställning. Ja, här kan vi väl konstatera att här är ännu ett sånt här påstående där vi försöker dela supporterna i två läger. Och egentligen kan man översätta det då för de som inte hängde med vad vi menar här. Det vill säga, är det Ten Hags fel eller är det spelarnas fel? Var står du här, Macka?
Jag tycker det här är svårt, för att vi har sett det vanligaste argumentet folk tar till som är för Ten Hag och emot spelarna. Det är att se hur det har sett ut under de andra tränarna. Det har varit en bra första säsong och så har det varit en dipp andra säsong. Och så är det ny tränare och så börjar vi om igen. Och jag kan köpa det till viss del. Jag säger inte att den här spelartruppen är fulländad och att vi ska utmana om titeln med den här truppen, eller att vi ska slåss mot de stora drakarna ute i Europa just nu. Men bättre än så här är den här spelartruppen. Det går liksom inte att se bort ifrån det. Så jag tycker att det argumentet faller lite platt att bara kolla på spelarna. Och det säger jag med tanke på hur hela den här säsongen har sett ut egentligen. Alltså jag tror första gången vi hade uppe bristen på spelidé och vad vi vill, det var väl egentligen efter premiärmatchen mot Wolverhampton. Och det är 8 månader sedan nu och vi ser samma sak gång på gång på gång. Och det är klart att i vissa sekvenser i matcher så är det klart att det är en inställningsfråga, om man kan kolla på en specifik spelare eller två specifika spelare, att vad är det som händer. Många tar till Rashford, att han inte springer tillräckligt, att han är lat i pressen och för svag i defensivt, och absolut, det kan jag köpa. Men det är en tränares jobb att få ut maximalt av spelartruppen. Han har plockat in en hel del spelare till den här truppen för att göra oss till ett bättre lag och för att kunna implementera sin spelidé på ett bättre sätt. Och nu har det gått snart 2 år och jag har fortfarande inte sett vad det är han vill göra med den här truppen eller med det här laget. Och då faller jag tillbaka på att det är Ten Hag som ansvarar för de här dåliga prestationerna när det har gått så lång tid. Enstaka prestationer, visst, då kan man vända sig till spelare. När det ser ut likadant under 8 månaders period, så då går det inte att bara kolla på spelarna.
Gustav, låt mig kliva in här.
Tystnaden som uppstår. Nej, men jag tänkte, kör födelsedagsbarnet. Vad har du då på den, Micke?
Ja, vad har jag på den, Gustav? Nej, men jag har säkert någonting. Nej, men jag tycker det här är såklart det är svårt. Naturligtvis så kan man ju köra sarg ut och svara att det krävs 2 för tango och att spelarnas inställning kan hänga ihop med att taktiken uppenbarligen inte fungerar. Om nu taktiken är att gå upp med 5 spelare, lämna en ocean på mitten och ändå ligga kvar lågt med backlinjen. Lyckas den taktiken så spelas ju aldrig bollen förbi första pressen. De får det greppet, de har väl typ fortfarande inte mest, men ganska många high turnovers. Det är ju lite olig idén. När Uniteds press sitter så fastnar ju alla lag i den. Så är det ju, men tyvärr så har vi ju sett ungefär hälften av matcherna i år. Det är ju det handlar om. Hälften av matcherna så funkar inte det här spelsättet, och då kan man fundera lite grann på att spelarna märker ju såklart det också. Fan, nu blev vi överspelade igen. Och då blir det precis som att man inte tror på det som enhet när Rashford och Garnacho, som jag är lite inne grann på, som jag kritiserar, framförallt Rashford, när inte de går in 100%, då blir vi taggiga i pressen. Och då är min känsla att är det Ten Hags fel att inte Rashford går in 100% i pressen? Nej, jag tycker inte det. Men samtidigt så är det ju, som du är inne på, Mackan, det är Ten Hags fel att han inte kan ha en alternativ matchplan. Man vill se den här liksom, ja men då gör vi så här istället. Och så kan man se rätt tydligt, okej, United bommar i sin första press. Okej, de tar ner lite, nu gör vi så här istället. Det går inte riktigt att se, utan det känns precis som att under perioder av matcherna så funkar det. Och ibland så funkar det så pass bra att vi har våra toppspelare som kliver in. Men jag tror att det här hänger ihop lite grann. Alltså så tillvida att till slut så inser spelarna att fan, det här funkar inte. Och då tappar man, omedvetet eller medvetet, den där sista gnistan som gör att man slår ett uselt Brentford borta.
Nej, men jag ska egentligen inte tillföra så jättemycket, för jag tycker ni båda säger väldigt, väldigt mycket kloka saker som jag håller med om. Det jag kan plocka på bara det är framförallt lite av de grejerna Mackan säger, att alltså i slutändan så är det här, det är Ten Hags jobb att se till att spelarna har inställning. Det är en av hans liksom grunduppgifter. Jag kan liksom, empatiken i mig kan lida med honom bitvis, att det är den här typen av moderna fotbollsspelare han måste försöka hålla med bra inställning, framförallt när man har haft en liksom struktur man har haft i United med lönenivåer alla Jadon Sancho. Det är inte så jävla lätt att hålla de där spelarna motiverade och inställningen när det rasslar in 375 000 pund i veckan, oavsett om man sitter på bänken eller om man är ens och tränar med A-laget eller om man går upp i press i 78 minuten när man ligger under med 2-1 mot ett lag man borde vinna mot. Det är liksom, det är en jävligt svår uppgift, men i slutändan så är det ju Ten Hags huvuduppgift att få dem. Det är faktiskt hans jobb att Rashford går upp i press. Alltså i slutändan så är det. Vi kan skylla på Rashford och tycka att det är han som gör fel, men det är faktiskt Ten Hag jobb att se till att han gör det jobbet han ska, eller tar bort honom från startelvan eller byter ut honom. Det är det han är där för. Sen så kan vi känna lite på Mickes kommentar där med lite taktiska. Det är uppenbart att vi har en taktik som är byggd för att spelarna ska ha en bra inställning och jobba väldigt hårt och löpa väldigt mycket. Så då kan man känna lite så här, Ten Hag kanske skulle ha en alternativ taktik för när spelarna inte har så bra inställning och inte är så löpvilliga och inte är så sugna på att spela fotboll. Ja, det kan man tycka att han kanske skulle ha, men det är väl, vad fan gör man liksom i slutändan? Så inställning vinner ju matcher på något sätt. Det är något sätt miniminivån man måste ha. Vi är inte tillräckligt bra för att bara ställa in skorna och vinna på 80%, utan det är ju, då blir vi omsprungna av lag som Brentford. Och så är ju framförallt Premier League är en sån liga jämfört med kanske La Liga och Bundesliga, där man kan jogga fram lite med talang. Men i Premier League kan man inte göra det. Så jag tycker det finns taktiska brister uppenbart i hur Ten Hag får den här truppen att leverera. Men i slutändan så vi kan inte skylla inställningen på spelande truppen, utan det är Ten Hags jobb att se till att man har rätt spelare och att de har rätt inställning. Det är hans huvudjobb, så det faller på honom.
Innan vi lämnar den här punkten så vill jag bara säga det, att det är många, många argument emot det här när man kritiserar Ten Hag och spelar det och lätt gå på spelare istället. Jag förstår att folk kritiserar Rashford och kritiserar Garnacho och kritiserar Wan-Bissaka och Shaw och Dalot och allihopa. Men om man ska vara ett pressande lag, då ska man vara ett kollektiv som alla vet när pressen inleds och alla vet när pressen inte inleds. Och när United spelar fotboll den här säsongen så ser det ut som att ingen har någon aning om när de ska gå i press eller när de ska avvakta. Och nu är inte jag någon analytiker här eller någon expert. Det ska gudarna veta. Men när man lägger så stort ansvar på enskilda spelare, vi har sett att Casemiro har gått bort sig i en mängd matcher den här säsongen. Och det är inte för att Casemiro är en så genomusel spelare. Det är för att ingenting runt om honom funkar. Det krävs att han täcker ett helt mittfält i stort sett själv eller tillsammans med Mainoo. Det lägger så sjukt stor press på Rashford och Garnacho att vara liksom ytteranfallare och wingbacks. Så det går inte att bara kolla på spelarna. Jag säger detta till alla de som vänder sig emot spelarnas inställning och prestationer och vilja. Alltså, jag köper det till en viss procent, men kolla på kollektivet, kolla på hela bilden. Det går inte att bara ställa sig blind på att Rashford ser loj ut eller att Martial aldrig ler eller att Wan-Bissaka har två julgransfötter. Alltså det är kollektivt, det ska se bättre ut, och då är det Ten Hags ansvar.
Ja, nej, jag ska ändå flika in där att typ så här, min egna personliga bedömning av de här spelarna som jag ser inte gör jobbet alla Marcus Rashford just nu, den blir tiltad. Jag får en annan bild av honom, och jag kommer ha en annan bild av honom som professionell fotbollsspelare när de inte gör jobbet. Men jag tycker fortfarande att i slutändan så är det Ten Hags jobb att då inte spela honom och sätta dit någon annan för att han inte gör jobbet. Så i slutändan faller det på Ten Hag, men det kan också, mycket skugga ska falla över spelarna, och det kommer att göra, och min personliga bild av många av de här individuella spelarna. Och det är liksom lite som den här hönan och ägget grejen vi har pratat om tidigare, att säga, nej, men om han bara hade en funktionellt mittfält omkring sig, ett funktionellt försvar omkring sig, då hade han varit jäkligt bra. Men det är också här, någon måste också vara den där funktionella spelaren som gör att mittfältet och försvaret är funktionellt. Man kan inte bara peka på att fan, sett Fred i Manchester City så kommer han vara bra liksom. Jo, men det är väl så, men någon måste ju också göra jobbet så att vi är bra i United liksom.
Nej, jag kan bara stryka under det ni är inne på. Jag håller nämligen helt med. På torsdag 21.15 beger sig United till Stamford Bridge för att ta sig an en annan jätte på dekis, nämligen Pochettinos Chelsea. Vad har du till oss här, Gustav?
Ja, men vi har två matcher här innan nästa avsnitt, så vi kör två lite snabbisar här. Men det är väl som du säger, krislaget, frågetecken, Chelsea va? 11 i tabellen, Pochettinos första hela säsong efter triljoner i transfer spending. Det känns inte som att man pratar lika mycket om deras underprestationer som vår egen klubbs, men det tycker jag är värt att lyfta upp. Otrolig alla underprestation från Chelsea i år. Om vi tittar lite historia, jag brukar alltid slänga ut den här frågan, den här är lite intressant. Hur känner ni Chelsea? Lätt eller svårt? Hur brukar det se ut för oss?
Ganska jämnt, tror jag.
Jag har en känsla av att vi de senaste åren har ett övertag på Chelsea.
Som vi har. Lyssna på de här siffrorna. Senaste 10 ligamatcherna. 5 segrar, 5 oavgjorda.
Oj.
Vi har inte förlorat på 10 ligamatcher. Senast vi förlorade i ligan mot Chelsea var 2017. Det är alltså 6-7 år sedan. Vi har ett par FA Cup-förluster däremellan, ska vara värt att sägas. Men det är alltså otroligt övertag på United här senaste 10 matcherna under kanske inte våra bästa säsonger. Inte deras heller i för sig, men ändå. Nuläget då, blandar och ger lite. Det är där vi har Chelsea just nu. Fina prestationer i en knapp 1-0 förlust mot Liverpool, en 1-1 match mot City. Det är en fin 3-1 seger mot Aston Villa, varvas lika snabbt med 2-2 mot Brentford och 2-2 mot Burnley och en 3-1 förlust mot Wolves. Så det är verkligen liksom, det är pick and mix när det gäller Chelsea. Man har ingen aning om riktigt vad man får. Spelarna har vi, ja, vi kan, alla kan Chelsea spela lika väl som jag. Det är väl Nicholas Jackson som har vaknat till liv lite som spjutspets, den irrationella ukrainaren Mudryk som flänger fram längs inkant. Och så den livslånga United-supporten Cole Palmer, som kanske är det största utropstecknet i år, va? Kan vi sno honom i sommar kanske? De behöver sälja för 200 miljoner pund, va, för att komma inom någon financial fair play. Så vi kanske kan försöka sno något sånt. Hade varit härligt. Så jag känner det är väl där vi har Chelsea i dagsläget.
Mm. Vi har ju som sagt en match till att prata om. Men ska vi kasta in lite snabba tips här då, så går vi vidare till nästa. Vad säger ni? Mackan, vad blir det?
Ja, jag var så jävla positiv nu inför Brentford här och jag sa att det inte kändes bra. Så nu ska jag vara lite mindre positiv och jag säger 1-1.
Gustav?
Nej, men jag tror att vi studsar tillbaka. Frustrerande nog studsar vi tillbaka in i någon typ av sån här strid om fjärde, femte platsen. Aston Villa eller Tottenham tappar lite poäng och vi vinner en 2-1 seger borta mot Chelsea och så är vi med och får lite hopp igen.
Och jag säger Målar John också, Evans. Också 2-1, och jag säger att, som jag sa förra veckan, Mason Mount kommer att avgöra den här matchen.
Kul,
det ser vi fram emot.
Och på söndag 16.30 väntar alltså Liverpool på Old Trafford för andra gången på 3 veckor. Kan vi inte bara skita i att prata om det här laget, Gustav?
Jag känner att jag försökte att hitta lite background facts som kändes lite positivt i vår fördel. Det är svårt just nu. Det känns som att vi är två klubbar på lite olika resor just nu. Så man får bara utgå ifrån där vi är just nu. Det är ju tyvärr en guldaspirant Liverpool vi har här för Jürgen Klopps sista säsong. Det känns som det har givit ett jävla bränsle till hela klubben och alla spelarna, på tal om inställning, när man vet att när han gick ut och sa att det skulle bli hans avskedssäsong här. Känns som att de har presterat otroligt bra. Och så ser det ut också. Ligan bara rasslar på. 5 segrar och en 1-1 match mot City sina 6 matcher. Däremot så är det FA-cupen vi minns förstås, 2 veckor sedan. Men låt oss, jag tänkte vi ska gräva lite i historien istället, se om man kunde hitta något positivt där. Vi kan börja med att konstatera att det har varit jämnt mellan de här lagen över åren. Det är vi inte så överraskade över. Vi har ju 20 ligatitlar och de har 19. Dessutom har vi 91 segrar mot Liverpool, 81 förluster, 69 oavgjorda, så knapp fördel United där. Första matchen mellan lagen, 12 oktober 1895, vill vi helst glömma däremot. En knapp 7-1 förlust en vindig dag inför 10 000 åskådare på Anfield. Då tänker man, ja, det här släppa in 7 mål mot Liverpool, det gör man inte så många gånger. Men det har vi gjort 3 gånger till efter det i historien, så de har sprungit igenom vår backlinje ett par gånger här de senaste 100 åren. Men vi ska inte fokusera på det. Den enda historia jag vill bry mig om är att Ahmad Diallo satte 4-3 för 2 veckor sedan. Så vi är 100% segrade mot Liverpool 2024. Det är det enda som räknas. Om vi tittar på spelartruppen då, samma här, ni kan ju lika bra som mig. Det är väl den här, vad heter han, Mo Salah, heter han så? Bra spelare då där uppe. Ser spännande ut. Talang på något sätt. Jag tror att han kommer göra avtryck i fotbollsvärlden. Om man tittar på skadefronten däremot, ganska gedigen lista. Vi har klagat mycket på vårt, men där sitter både Thiago och Matip borta säsongen ut. Alisson borta ett par veckor till. Diego Jota, oklart. Andy Robertson och Trent, båda yttrarna, ser osäkra ut. Eller lite defensiva mittfältare nu, om man vill kalla det. Så ganska viktiga namn, så det underlättar ju för våra chanser lite då. Se om vi kan stoppa Liverpool från den här ligatiteln som de nu har. I dagsläget är det 2 poäng de har på Arsenal och 3 poäng de har på City, va? Efter att Arsenal och City spelar 0-0. Så ja, de ligger på position.
Hur viktigt är det, Mackan, att stoppa Liverpool? För det är väl egentligen det enda vi ska fokusera på här på söndag.
Ja, nej, men det är väl det viktigaste som finns den här säsongen. Jag sa förra veckan att jag helt plötsligt trodde på att United löser en Champions League-plats. Det var nog för att jag hade glömt hur dåliga vi kan vara. Men oavsett om vi kan nå en Champions League-plats eller inte, så ska vi bara se till att Liverpool inte vinner den där jävla ligatiteln. Så matchen på söndag är tokviktig.
Ett framgångsrecept senast var att vi bjöd in Liverpool-poddens, LFC-poddens Robin Bylund till ett gästavsnitt. Ska vi göra det igen kanske, så vi jobbar in en maximal anti-jinx där?
Tryck in den i hans ansikte, det tror jag att han hade mått bra av.
Ja, vi ska tippa den här matchen också, och då får Gustav börja den här gången.
Ja, nollan håller vi inte i alla fall, den saken är klar. Men ska vi göra lite mål då? Nej, men jag tror att vi vinner mot Chelsea, men det blir nog 2-2 mot Liverpool.
Okay.
Mål av John Evans.
Han är skadad.
Han
kommer tillbaka.
Jag tror att det blir en sån här kaosmatch lik den i FA-cupen. Men jag tror att vi vinner med 3-2 på söndag.
Härligt.
Ja, jag tror faktiskt också att vi vinner, för vi har egentligen, oavsett hur det går mot Chelsea, så kommer det är en annan match. Den lever sitt eget liv, etc. etc. Jag tror vi vinner med 2-1.
Härligt. En sen födelsedagspresent, det är det, Micke.
Ja, det får vi verkligen hoppas. Ja, innan vi stänger igen så brukar vi alltid snegla lite grann i frågelådan, och jag förstår ju våra lyssnare att det inte är samma tryck i den som det var efter vinsten mot Liverpool, men vi har ju fått in lite grann här som jag vill ändå skicka med till er så ni får ta tag i. Vi har här från otroligt obegripligt namn här, Djurgården 1891. Det tycker jag känns obehagligt att prata om just idag, eftersom Blåvitt har torskat rejält mot nyss nämnda lag. Men hur som helst skriver han så här: Dalot gjorde för första gången på länge en liten svajig match. Kan det bero på att han lirade med Puma för första gången denna säsongen? Puma som används av Maguire och Anthony känns som deras talang smittade av sig lite på vår kära Dalot. Vad säger du här, Gustav, du som älskar Puma?
Superspaning. Jag gillar en gammal Puma-tröja från 90-talet. Det gör jag. Jag har väl lite solk i bägarna som att Manchester City har blivit Puma här. Så jag tycker att det borde vara totalstopp på alla United-spelare att ha Puma så länge City har Puma på bröstet. Så det är en toppenspaning av 1891 Djurgården.
Ja, Mackan, du får den här som du egentligen redan har svarat på. Det är Sir Lorden som ställer en direkt fråga till just dig. Är det Ten Hag out som gäller nu igen, eller hur känns det? Marcus Eriksson.
Ja, han antyder att jag liksom vände över till Ten Hag in här någon gång under våren. Jag vet inte var han har fått det ifrån. Men ja, där står jag stadigt fast på den sidan.
Ja, det var klara besked där. Vi har fått in en lite speciell referens här från Mattias Hansson. Fina United-farsan.
Kul, vi saknar Mattias Hansson. Du har varit borta ett tag. Jag ska veta att vi har inte missat det. Så kul att ha dig tillbaka. Hoppas allt är bra med dig, säger vi.
Ja, härligt. Gött att höra från dig, Mattias. Hur som helst så låter det så här. Citrus är AIK mot VSK. Han slår alltid ett slag för VSK, för han är ju västeråsare. Jag är inte bara inbiten United-fan utan också Västerås-fan och boendes granne med Victor Nilsson Lindelöfs kusin. Vi fick lära oss det också.
Bjud in honom i podden innan, ja. Mattias. Det vill vi höra allting om.
Det känns så. Det är ytterst intressant i alla fall att se en nykomlig allsvenska med en tydlig spelidé och plan. Hur kan VSK veta hur och vad när inte ens vi vet om? Diskutera. Det hinner vi inte, men
ja, det är
Mackan,
bästa. Det är ett avsnitt långt. Ja, ja. Bra. Nej, ta den du, Mackan.
Släng in Kalle Karlsson i tränarstaben i United så löser väl sig allt förmodligen.
Ja. Jag brukade gilla Kalle Karlsson. Jag fick för mig att han kändes som en riktig United-sympatiker länge. Så att det kändes som att han var United-fan. Men sen så när det började gå lite dåligt för oss så backade han lite och var så här: nej, men jag har inte riktigt något favoritlag.
Ja,
då slutade jag gilla Kalle Karlsson.
Ja, riktigt. Jag fann till och med för mig att han har sagt någon gång att han, om man får välja något lag så väljer han United. Men det har han helt tagit avstånd från. Svagt Väldigt svagt.
Ja, det ska han ha. Det ska han ha. Jag känner Mattias Hansson där. Var det inte någon olycka med grannarna? Körde inte Viktor Lindelöf in i någon jävla vägg eller stoppade något jävla rån eller någonting i Västerås? Kommer ni ihåg det här för typ fem år sedan eller någonting? Var det inte någon som hade, var det inte någon jävla bil som hade kört in i något jävla staket eller någonting i Västerås? Mattias, kan inte du komma tillbaka till oss med lite information om det om du bor granne med familjen Lindelöf, kusinerna?
Berättade Viktor detta för dig på spelarhotellet i Belarus?
Belarus. Ja, det var så det var. Adam, klipp bort. Det där får inte jag säga. Det där. What happens in Belarus stays in Belarus. Det var det sista orden Victor sa till mig.
Ja,
jag ber om ursäkt.
Fortsättning följer helt enkelt, får vi konstatera där. Vi avslutar med en slamkrypare här i avsnitts inspelningspush-tweeten. Så skämtade vi till det här lite på United-redaktionen och påstod att vi bytte namn till Thomas Franks påtända knarkögonpodden. Och därför är ju Anton Jakobssons fråga intressant i sammanhanget. Drogtestar de tränare? Och då menar han dom, gissar jag, Premier League eller FA. Vad tror vi här på det? Det är två frågor egentligen. Ett, drogtestar de tränare? Och två, borde de ha gjort det? För Thomas Frank.
Och varför inte? Ja, precis.
Ja, jag försöker tänka mig någon sån här vilka har vi som hade kunnat gå på något sån här riktigt intensitetshöjande läkemedel. Vi har ju Arteta som tillbringar mer tid utanför sin lilla box där än vad alla andra tränare gör sammanlagt.
Vad tror du där?
Pep Guardiola känns snöig, eller gör inte det? Han känns som ett jävla uppåt fart på honom, eller?
Men även Arteta, eller? Det är ju Peps alltså, lilla lärjunga.
Litium blandat med
ja, han lärt sig av pappa Pep. Ja, precis. De har suttit och haft sina vilda nätter i Manchester, i Northern Quarter.
Pep åkte väl också fast för
doping. Gjorde han, när du säger det. Klart han gjorde. Han håller sig till fusk hela sin karriär. Ja. Pep, där trivs han. Känner sig hemma. Ja, men det finns lite. Carlo Ancelotti har lite, han har lite trötta ögon. Känns som att han har rökt lite gräs i sina dagar. På balkongen hos familjen Ancelotti, känner jag.
Balkongen.
Ja.
Ja, men då måste vi ha ett utlåtande på Thomas Frank. Vad är det där liksom? MDMA eller vad är det för skit man drar i sig nu för tiden? Han ser helt galen ut.
Han kanske har varit en sväng hos dig och tryckt i sig lilla balkongpaketet där innan.
lilla ballongpaketet.
Ja, det är nog fan ballongpaketet.
Franken. Nej, jag tror bara att han har ADHD eller någonting. Och det säger jag inte med respekt. Många som har ögfunktionella. Så det, ja, det är ingen drog.
Nu är det där och svingar igen. Nu måste
jag hamnar alltid där. I 98 minuten känner jag att då tappar jag huvudet lite och faller ner tillbaks på mållinjen. Och gör inte vad jag ska göra. Bryter avsnittet nu mycket.
Det finns också fördelar med att ha en diagnos. Det vill vi ändå säga
jag,
från United.
Jag sa ju det. Jag tyckte att jag... Ja.
Och vi respekterar alla.
Det gör vi.
Ja, men det har blivit dags att tänka på refrängen. Stort tack för att ni var med, Gustav och Mackan. Och stort tack till er som har lyssnat. Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United-redaktionen på Svenska Fans och den officiella skandinaviska supporterklubben MUS. Om du vill resa till Manchester, bli då medlem i supporterklubben på mus.se och få tillgång till deras 500 säsongskort på Old Trafford. Följ oss på sociala medier, där heter vi United-podden överallt. Vi hörs snart igen. Ta hand om er.